God kväll och välkomna till Värnamo församlings nära audioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden. Och vi börjar ett nytt kapitel så att säga. Vi ska börja med apostlagärningarna och det är då del 1 du får höra idag. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen som är en liten extra högtidlig dag på så sätt att idag ska vi börja med en ny bibelbok. Vi ska börja med apostlagärningarna. Och får vi se hur långt vi kommer där. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här kvällen och för att vi får räkna med din närvaro. Tack för att ditt budskap är detsamma som det alltid har varit. Du själv är densamme som du alltid har varit, igår, idag och i evighet. Herre, tack för att vi kan få lära känna dig genom ditt eget ord. Herre, vi ber att du ska verka genom ditt ord, genom din ande ibland oss. Inte bara den enskildes helgelse utan vår kollektiva, våra gemensamma angelägenheter. Att vi ska kunna återspegla ditt rike något litet. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, apostlagärningarna, det är ju spännande. Det är lite annan karaktär än till exempel breven. Ja, förresten så har vi har ju de sista böckerna nu. Jakobs brev har ju en karaktär och Markus evangeliet en annan och apostlagärningarna en tredje. Apostlagärningarna är ju en historisk skrift. En berättelse om hur det var för de första kristna och bland de första kristna. Och det där tror jag är viktigt att framhålla, att det är alltså inte ett lärobrev så att man kan göra långtgående slutsatser utav vissa versar här i Bibeln, i apostlagärningen, om att det är så, det och det är den sanna läran och så, utan det här är ju en berättelse om hur det var då. Och det är väl så man ska förstå det. Och sen är det ju uppenbarligen så att Lukas, som förmodligen har skrivit apostlagärningarna, han gör ju precis som när Markus skrev sitt evangelium, att han har ju ett budskap i det här. Så det finns ju inte något västerländskt tänkande i den med att det skulle vara någon sorts objektiv historiebeskrivning. Det finns ju massor med saker som händer i urkyrkan som inte är nedtecknat överhuvudtaget. Och det som är nedtecknat är ju nedtecknat ur hans perspektiv, som det heter. Och det är inget märkligt det jag säger. Det betyder inte att det skulle vara otillförlitligt det som står i apostlagärningarna eller någon annan bok. Men det kan ändå vara bra att vara medveten om att det som vi har vuxit upp med, i alla fall jag har vuxit upp med, att allting skulle vara så objektivt och neutralt och riktigt så. Det tror jag man ska ta med en nypa salt. Och det gäller även den profana historieskrivningen. Det tror jag alla historiker är medvetna om. Och alla som skriver överhuvudtaget är medvetna om att ingen kan skriva så att säga den fulla förklaringen och den fulla sanningen. Utan det finns alltid infallsvinklar, det finns alltid invändningar på olika sätt. Men det vi läser här är ju i allra högsta grad tillförlitligt på så sätt. Om det nu är Lukas, som det sannolikt är, som har skrivit apostlärningarna, så är det ju uppenbarligen så här som Lukas ville att det skulle framställas. Så vi får ju Lukas eget vittnesbörd. Jag ska strax ge lite mera kött på benen så att säga när jag uttrycker mig på det sättet. Men här har vi alltså någon har kallat det för den första kyrkohistorien också. Och det kan man ju säga att det är. Det har kommit förresten nya infallsvinklar kan man säga inom exegetiken, alltså inom bibelutläggningen den sista tiden, som de sista decennierna, som är rätt intressanta. Jag talade om det när vi läste i evangelierna, att just vårt förhållande till den judiska tron har vi blivit mer och mer uppmärksamma på. Till exempel när det gäller, ja, Jakobsbrevet var det ju uppenbart, men även när vi kommer till Paulusbreven så har man, låter kanske lite uttrycker mig lite ironiskt, men vi har alltså upptäckt att Paulus inte var lutheran, utan han var jude. Men man har ju läst honom ända sedan reformationen som om han vore lutheran. Och det viktigaste för Paulus, det är rättfärdiggörelsen genom tron. För det var ju det som Luther, vår lärofader, sa var viktigast. Och därför har vi läst med de glasögonen. Men efter andra världskriget så har vi förstått att ja, men så var det ju inte riktigt. Paulus var ju inte lutheran, han var ju jude. Och det har ju naturligtvis betydelse. Så får man försätta sig in i den judiska miljön. Och inte bara läsa utifrån sitt eget perspektiv. Och sådana upptäckter är viktiga. Och en sån upptäckt som har att göra med apostlagärningarna. Och som har kommit fram, tycker jag, åtminstone även om det är ja, kanske lite marginell litteratur. Men det jag tänker på, det är Peter Halldorfs senaste bok som heter Andens folk. Som ju är en genomgång. Den rekommenderar jag för er som ska följa det här med apostlärningarna. Läs gärna Peter Halldorfs tjocka kommentar till apostlärningarna. Som heter Andens folk. Den består av 28 kapitel. Ett kapitel för varje kapitel i apostlagärningarna. Och det är skrivet då utifrån just det perspektivet, andens folk. Alltså han sätter sig in i, han liksom du och jag ingår ju i andens folk. Vi är andens folk, vi är församlingen. Och det är utifrån den utgångspunkten som vi läser apostlagärningarna. Så församlingsperspektivet är nyckeln för att kunna förstå apostlagärningarna. Det finns en annan, han är inte översatt till svenska, men en pastor kan vi kalla honom tills vidare, som heter Frank Viola, som har skrivit en serie böcker och som han också skriver utifrån det perspektivet. Han skriver där han försöker sätta sig in i hur det måste ha varit om man var med då i första kapitlet i apostlärningarna. Man var med när Jesus visade sig som uppstånden. Vi äter tillsammans med honom. Vi ser himmelsfärden. Hur tänkte de? Vad var det de såg? Hur tolkade de det? Så att man placerar sig själv där i andens folk. Och förstår texterna utifrån det perspektivet. Och det är så som vi kommer att läsa det här. Så vi läser det inte som någon sorts, alltså man kan inte läsa det som man gjorde förr i tiden. Läste de här bibliska texterna som om det vore vilka dokument som helst som man har grävt upp ur ökensanden där någonstans i Sina i öknen eller något sådant dokument. Och så studerar man det här väldigt objektivt och vetenskapligt. Utan man måste bli ett subjekt, man måste vara delaktig. Man måste läsa det utifrån trons ögon. Och det är ju riktigt. Det var ju så det skrevs ner. Och det är så det ska tolkas och det är så det ska läsas och förstås. Nåja, det där blev mycket på en gång. Men förra gången så avslutade vi Markus evangeliet. Och där upptäckte jag en sak som jag inte har tänkt på tidigare. Alltså i det sista kapitlet i Markus evangeliet, den sista versen till och med. Den sista versen i Markus evangeliet, den är så här. De gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Saken är ju inte ny för mig. Men jag har inte sett att det faktiskt står så redan i Markus evangeliet. Att de gick ut och predikade överallt och Herren, alltså den uppståndne, verkade genom dem. Använde dem som sina redskap. De var hans förlängningen av hans kropp här på jorden. Så står det alltså väldigt tydligt. Herren verkade tillsammans med dem. Så det var inte bara Herren som verkade i den här väckelsen som var på apostlärningarnas tid. Det var inte heller bara de som kristna som verkade. Utan Herren verkade tillsammans med dem. Ja, de var hans kropp, förlängningen av hans kropp på jorden. Och det ska vi också se här alldeles strax mera utav. Sen var det då några saker till då. Jag tror jag får plocka upp det från förra gången. Eller avslutningen här. Sista versen i Markus evangeliet. Det står så här i den näst sista versen. Sedan Herren Jesus hade talat till dem. Blev han upptagen till himmelen. Och satte sig på Guds högra sida. Där finns ju två stycken nycklar menar jag. Som vi måste ha med oss in i apostlagärningarna. Det ena är när det står Herren Jesus, Kyrios Jesus. Så vet vi att Kyrios, det var ju det ord som användes som allhärskaren. Herrarnas herre, konungarnas konung, den upphöjde. Och likaså det här med att han sitter på faderns högra sida. Som det står i Matteus evangeliet, det är Jesus själv som säger det. Mig är given all makt i himlarna och på jorden. Det var alltså allhärskaren. Kyrios. Allhärskaren. Och det här var ju den förståelsen som de första kristna hade. Jag tror till och med man kan säga så här för att det ska bli extra tydligt för oss. För vi har ju gärna ett fokus på hans lidande och död. Och i bästa fall uppståndelse. Men det är väldigt mycket med hans död på korset. Och att det blir syndernas förlåtelse och att han är ett försoningsoffer och så vidare. Men det var inte i centrum på samma sätt bland de första kristna. Utan det som är i centrum bland de första kristna är att han har uppstått från de döda. Han har all makt i himlarna och på jorden. Det är det som är det häpnadsväckande. Och det är så som allhärskare som han har gett sitt liv, lidit och dött. Och det är därför som hans död på Golgata kors är så avgörande, är så exceptionell. Därför att det är inte vem som helst som avrättas på Golgata kors. Hade det varit en annan, vilken människa som helst, så hade det inte ens haft någon betydelse. Det var ju massor med folk som korsfästes på den här tiden. Men det som var så speciellt med Jesu korsfästelse, det är ju att det är allhärskaren. Han som har all makt, eller som sen får all makt i himlarna på jorden. Kyrios Jesus, som ger sitt liv på Golgata kors. Det är exceptionellt. Och därför så räknas det som han gör på ett sätt som man aldrig ens skulle kunna tänka som det hade varit vilken människa som helst. Utan det stora är som sagt att det är Gud själv som ger sitt liv till oss. Och det här finns då förutsagt i Gamla testamentet. Det här finns med som ett tema. Inte bara i apostlagärningarna utan i de andra nytestamentliga böckerna också. Alltså breven. Inte så mycket i evangelierna, för där har det ju ännu inte hänt. Evangelierna handlar ju om vad Jesus började predika och säga och undervisa och vad han började göra. Men sen efter himmelsfärden så är det just uppståndelsen och hans härskarmakt som är det viktiga. Vi tittade då på 3 stycken bibelställningar. Jag tror jag läser dem i all hast. Den som vill kan ju notera det. Det är inte nödvändigt att ni slår upp det annars. Men Romarbrevet 14:9. Där står det. Ty Kristus har dött och fått liv igen. För att han skulle vara Herren över både levande och döda. Det är ju inte lite. Alltså vi talar inte om en enastående människa som är någon sorts supermänniska som har mer makt än du och jag. Vi talar om allhärskaren som härskar också över de döda. 1 Korintherbrevet 8:6. Där står det. Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Det står på ett annat ställe att att alla ska bli allt i honom. Så att han är i högsta grad upphöjd över himlarna. Jag har skrivit också Filipperbrevet 2:11. Jag citerade förra tisdagen om honom som blev lydig in till döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som är över alla andra namn. Och det här var alltså vad de första kristna hade förstått eller upptäckt eller insett. Och det var utifrån den maktpositionen, om jag får använda ett sånt ord, som förkunnelsen gick ut. De visste att han var med. När de predikade evangelium så visste de att allhärskaren var med dem och verkade genom de orden. Och jag önskar att jag kunde förstå det eller tro det i högre grad än vad jag själv gör. Ibland så känner jag av det också. Jag känner att när jag förkunnar evangelium så är det ju inte mitt budskap. i den meningen inte min predikan, utan man är en röst för allhärskaren. Och jag vet att även om det skulle vara sånt som kan vara obegripligt och svårt att tro, som till exempel att han har uppstått och har all makt, så tar de orden. Det går in i människor. Det tar, så att säga. Det finns en kraft i det, därför att allhärskaren är verksam i det. Sen att inte alla gillar det, det är ju en annan sak. Och att man ska handskas försiktigt med den förkunnelsen är också en annan sak. Men att Gud är verksam genom evangeliet, det är någonting som de första kristna var självklara över. De visste det, och de var mycket frimodiga när de predikade Guds ord. Även om de inte såg omedelbara resultat, eller även om de blev trakasserade på olika sätt. Det här med att Jesus då är den upphöjde är alltså utgångspunkten för evangeliets förkunnelse. Nu ska jag se här i Psaltaren 110. Ett ord som förresten Jesus själv citerar och använder om sig själv i Matteus evangeliet 22, tror jag det var vi såg det. Men vi läser det från Psaltaren 110. Psaltaren 110 är en psalm av kung David, och den börjar så här: Herren sade till min herre. Och det är det här som Jesus spinner på. Alltså, Herren Gud fader sade till min herre. Min herre, säger David. Min herre är alltså Messias, människosonen, Guds son, Jesus Kristus. Herren sade till min herre. Fadern sade till sonen, betyder det. Så fortsätter det: Sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion, och du skall härska mitt bland dina fiender. Lägg märke till orden: han ska härska också bland sina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som dagen kommer ur morgonrodnadens sköte. Det är alltså vi det. Villigt kommer ditt folk. Och vi tillber honom som sitter på tronen. Han som härskar genom evangeliets ord också i fiendeland, det vill säga i den här världen. Det här var levande för de första kristna. Och nu ska vi se några ställen då i första apostlärningarna 2. Där just den här tanken finns. Så att du ser att det inte bara på något enstaka ställe som det talas om en himmelsfärd, som om det vore väldigt spännande och roligt i sig. Utan det finns alltså en stor teologisk insikt bakom den här himmelsfärden. Apostlärningarna 2:33. Det är alltså pingstdagen, andens utgjutande, och Petrus ska då förklara och predika om vad som har hänt. Och så håller han en lång predikan. Och så står det i vers 32: Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Och så vidare. Så just den tanken finns med i pingstpredikan, i Petrus pingstpredikan. Eller tanke, det är ju mer än en tanke, det är ju hans grundläggande förståelse. Det här är ju det som ger kraften i hans predikan. Titta också i kapitel 7. Apostlärningarna 7. Där läser vi om hur Stefanus stenas. Och när vi kommer till slutet på den steningsprocessen och han ska till att ge upp andan, så står det i vers 55: Men uppfylld av den helige ande såg Hannas och Stefanus upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Och då var det sån kraft i det så att de skrek och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom, drev honom ut ur staden och stenade honom. Så det är inte alla som är positiva, men det är en oerhörd kraft i det. Och jag inbillar mig att den här övertygelsen som Stefanus hade, och det är klart, om du tänker efter, om du tänker efter, sätter dig in i Stefanus situation och verkligen ser Jesus stå där på faderns högra sida, stå där liksom lutad ner emot dig, engagerad i det som sker. Så det måste ju, det är klart att han uppfylldes med helig ande. Och det är klart att han var frimodig när han skrek ut vad han såg. Det var nog inga stenar i världen som kunde stoppa det. Och Saulus, alltså han, Paulus som han hette sedan, var ju med och såg det här också. Nu går vi till Romarbrevet. Vi ska se på några, både Romarbrevet, Efesierbrevet, Kolosserbrevet, Hebreerbrevet ska vi titta på. Så nu ska vi få på flera, i alla olika breven här, på flera olika ställen. Romarbrevet 8, 34. Där står det: vem är den som fördömer? Alltså vem är den som anklagar dig? Vem är det som säger till dig att du är en dålig kristen och du är en dålig människa? Så kommer svaret här i 8:34. Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vi har en försvarsadvokat. Vi har en som står vid vår sida. Och vi vet att han har all makt i himlen och på jorden. Det finns ingenting i den här världen. Det finns inga makter över i himlarymderna, på jorden eller under jorden, som kan så att säga hota en mindre besegra Jesu Kristi herravälde. Och vi vet det. Vi vet det. Efesierbrevet 1. Efesierbrevet kapitel 1, vers 20. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Han som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Alltså det är ju oerhörda ord, men det är mera än ord, för det är en verklighet för de första kristna. Förresten, när vi ändå har Efesierbrevet här, i andra kapitlet så beskrivs våran frälsning så här i vers 6. Som att Gud då, när vi uppstår ur dopets grav så att säga, så står vi upp till det nya livet. Då har han uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Och så vidare. Så när de ska beskriva sin egen situation, så säger de inte bara att Kristus är närvarande ibland oss, utan man vänder på det. Det gäller åt andra hållet också. Vi är intagna i Kristi kropp. Vi sitter på faderns högra sida. Så vi har ett överläge så att säga över makterna i den här världen och de makter som hotar oss. Vi står över den här världens krafter. Så där kan vi ju tänka lite grann på också vad vi själva har för självbild. Hur tänker du om dig själv? Hur ser du på dig själv? Eller hur ser du på gemenskapen, skulle jag ännu hellre vilja säga. För det här är ju inte individualistiskt längre. utan vi är ju intagna i ett sammanhang som står över den här världen. Kolosserbrevet kapitel 3, vers 1. Där har vi samma tanke igen. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så det är samma utgångsläge där. Det här är bakgrunden till apostlagärningarna. Det här är bakgrunden till alla kristnas frimodighet. Hebreerbrevet kommer sen. Ja, sen vi får bläddra förbi Thessalonikerbreven, Timoteus. Så kommer Filemon, Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 1, vers 3. Sonen, alltså Jesus Kristus, utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Och likaså i samma kapitel, vers 13. Där citeras det här från Psaltaren 110, som var en nyckelvers tydligen för de första kristna. För den kommer ju igen på flera ställen, som ni märker. Där frågar Hebreerbrevets författare: till vilken av änglarna har han någonsin sagt, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter? Sen har jag då ett bibelställe kvar. Det kommer efter Hebreerbrevet. Ja, ett och ett. Jag har skrivit så här: 1 Petrus 3:22 med flera har jag skrivit. Så det finns flera. Men alla de här ställena handlar om att Jesus sitter på maktens högra sida och att han regerar. Efter Hebreerbrevet, efter Jakob. 1 Petrus 3, vers 22. Ja, det handlar ju om dopet. Och hur vi uppstår till nytt liv då när vi blir döpta. Och så står det i vers 22. Nej, vi får ta från vers 21. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himmelen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. Och det är ju det som pågår, alltså till dess dina fiender, du ska härska bland dina fiender till dess de är besegrade och underlagda. Det här är alltså givet att det kommer att gå på det här sättet. Men det är ändå en lång process som vi också är indragna i. Så det är någonting som pågår. Den här goda kampen utkämpas just nu. Sen blir jag påminn när jag läste alla de här ställena om en utav kyrkofäderna som skriver om vad Jesus gör idag. Jag vet inte om du ens har tänkt den frågan eller haft den tanken. Vad gör Jesus idag? Nu när han sitter på Guds faders högra sida, vad gör han där? Just nu i den här stunden, så att säga. Och då är det tre svar som den här kyrkofadern, som jag inte minns just nu, ger. Och det första är det att han regerar. Han regerar. Jesus har ju all makt i himlen och på jorden. Han härskar bland sina fiender. Det första svaret, vad Jesus gör ikväll, det är att han regerar. Och då kan man genast tänka, ja, men det finns ju så mycket elände i världen och jag tycker inte jag märker så mycket av det där. Därför får vi lägga till, som kyrkofadern gör också: han regerar genom evangelium. Han regerar genom sin nåd och barmhärtighet. Han regerar genom sin kärlek. Han regerar alltså inte genom rättvisa eller genom lag eller maktutövning på det sättet. För den dagen så är det ju slut med den här tidsåldern. Den dagen kommer. Men nu lever vi i en nådestid när den goda kampen fortsätter. Och som Petrus säger, att det här sker för att vi ska få gott om tid på oss att få i ordning vårt förhållande till Gud. Inte bara du och jag, utan alla människor. Och det är ju en kyrkans tid, en nådatid så att säga, som vi får se då hur länge den pågår. Men det var det första, han regerar. Det andra, och det läste vi om också, det är att han ber för oss. Vi läste om det i Hebreerbrevet 7:25. Eller läste vi den versen? Det gjorde vi kanske inte. Vi ska titta här nu. Hebreerbrevet. Det var jag som läste den på eftermiddagen. Vi kan ta från vers 24 då. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Jag har fortfarande för mig att vi precis nyss läste att han ber för oss. Det gjorde vi, va? Var stod det någonstans? Nej, inte jag heller. Men det finns, och det finns ett annat ställe som inte är lika tydligt, men jag tänker på det. Vi var ju där i Romarbrevet 8, där det står att han manar gott för oss. Där syftar det visserligen på den helige ande, men saken är ju densamma. Är inte det fantastiskt egentligen? Det är väl verkligen värt att tänka på eller meditera över. Särskilt den där dagen då det är lite tungt allting. Eller man tycker att man är motarbetad eller det är svårt på något annat sätt. Att vi har en allhärskare som ber för oss och som manar gott för oss. Som backar upp oss. Inte på så sätt kanske att vi slipper alla våra svårigheter. För det hör till den här världens villkor. Men på så sätt som att han styrker oss i våra svårigheter. Han ger oss allt det vi behöver. På samma sätt som han själv fick uppleva när han var i Getsemane och bad. Och han svettades blod för ångesten var så stark. Så står det att en ängel från himmelen styrkte honom. Mitt i lidandet. Och så får vi tro att Herren ber för oss och manar gott för oss. Ja, det är en fantastisk tanke. Det vore värt att stanna här och ta resten av kvällen och bara sitta här och meditera över att han just nu ber för oss. Vi behöver bli uppfyllda utav ett sånt evangelium med jämna mellanrum. Vi behöver leva i den glädjen som det är att han ber för oss. Och det tredje som den här kyrkofaren säger, det är att Jesus lider med oss. Och då anger han det här i Apostlärningarna 7. Där det står att när Stefanus som nu skulle stenas såg upp mot himlen, såg han himlen öppen, så stod det där att han såg Jesus stå på faderns högra sida. Jag kan citera det en gång till exakt. Jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. På alla de här ställena som vi har läst annars så står det att han sitter på faderns högra sida. Utom här. Och då menar de som har mediterat över det här, de menar de som så att när Stefanus är i den här prekära situationen att han ska bli martyr, då kan inte Jesus sitta still. Då är han så delaktig. Han kan inte sitta där tillbakalutad och nöja sig med att han ber för Stefanus, utan han reser på sig och han liksom öppnar himlen ovanifrån och blir delaktig i Stefanus, låter Stefanus se hur han själv är engagerad i lidandet. Och så får vi också tro att det är, att Jesus delar våra svårigheter och delar vårt lidande. Han är engagerad i det som händer. Och det är också en otrolig tanke egentligen att jag tänker ofta på att på de här orden att Gud älskar mig, alltså inte bara på ett opersonligt sätt att han är kärleken och älskar alla människor, så utan att han älskar mig. Och jag behöver tänka på det ofta, Och så nästa tanke, det här att det inte är en passiv kärlek, utan att han är engagerad i mitt liv. Att han bryr sig om hur det går för mig på dagarna. Att han är aktiv i det som händer i församlingen. Det är fantastiskt. Egentligen så borde vi ha med de här perspektiven som nu vi talar om, och som är grunden för apostlagärningarna, som är drivkraften i det kristna livet. Det perspektivet borde vi ha med varenda predikan. Det är fokus för de första kristna. Och även Jesu Kristi lidande och död på Golgata kors, och att han ger upp andan och blir misshandlad och att hans blod rinner och så, får ju nytt ljus, som jag uttrycker det så, utifrån det här härskarperspektivet. Det är inte synd om Jesus, utan det är en maktdemonstration när han ger sitt liv. Han blir inte, det stannar inte med att han blir illa behandlad, utan det fortsätter med att han själv är den som ger sitt liv för oss. Det är ingen som tar mitt liv, säger Jesus i Johannes evangeliet, utan jag ger det av fri vilja. Därför jag vet vilken betydelse det kommer att ha i fortsättningen. Och jag vet vilken betydelse det kommer att ha för er när ni tänker på det här. Det är en demonstration av min kärlek. Min närvaro. Och har vi anat det här, åtminstone något, så blir det svårt att leva i självömkan och tycka att jag är så ensam och mitt liv är mycket svårare än alla andras. Och sådär. Man kan inte tänka så längre. För att han är närvarande. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Och till och med om allting fattas, om ni förstår vad jag menar, om allting fattas mig, så fattas mig ändå ingenting. För att han är närvarande. Där han är närvarande, där är allt närvarande. Och det är också så jag tänker, vi ska inte ge oss in på det nu, men jag vet att när vi gick igenom Jakobsbrevet så fick jag ta lite extra tid när jag hade sagt att Herren alltid svarar på våra böner. Det hör också ihop med det vi talar om nu. Därför att om jag får uttrycka det paradoxalt igen då. Om jag tycker att jag får aldrig några bönesvar, så är det ändå så att jag har alla bönesvaren, därför att det han är närvarande. Där är alla bönesvar närvarande. Gud har sammanfattat allting i himlen och på jorden i Jesus Kristus. Jesus Kristus kommer till oss och ger oss utav sin närvaro, utav alla sina bönesvar genom tron. Det finns där. Men vi behöver få öppnade ögon och se att han är närvarande. Jag brukar tänka på det också ibland när vi kommer in på den här texten, där två eller tre är församlade. Där är jag mitt ibland dem. Och så står det ju, vad helst två eller tre kommer överens att bedja om, det ska de få. Jag brukar tänka som så att det två eller tre är samlade, där är Jesus. Han är närvarande där. Så tänker jag, varför är han det för? Jo, han är närvarande där därför att han vill svara på våra böner, står det ju. Om man läser texten en gång till. Han är ju närvarande inte för att han tycker att våra gudstjänster och bönesamlingar är så roliga, utan han är ju där för att verka i de här samlingarna. Så om det har blivit så, eller Gud förbjuder, om det är så att vi sitter och har våra bönemöten eller bönesamlingar och så och tycker att Gud är långt borta, då är det vi som är långt borta ifrån verkligheten. Därför verkligheten är att han är närvarande. Och det är honom vi talar med. Och när det är den ridån så att säga går upp, så blir bönelivet mycket roligare. Därför att det är varje bönestund är ett möte med honom. Och ingen kan säga emot mig utifrån skriften. Varje gång som du vänder dig till Gud i bön, så är det allhärskaren närvarande och personligt intresserad utav vad du tänker och ber. Tala om goda nyheter. Det var ju det här de gick ut och predikade i hela Jerusalem. Det spred sig som en löpeld. Och det skulle behöva sprida sig igen i vår tid och i våra sammanhang. Ja, nu har jag tryckt in så mycket här utav evangeliet så jag känner det går knappt att fortsätta. Ändå har det bara gått 40 minuter. Vi har lite tid kvar. Det går liksom inte att ta in hur mycket som helst heller. Men vi kan göra så här att vi tar apostlärningarna 1:1. Och vi kan läsa de tre första verserna där. Därför att så kan vi ta lite det här med författarfrågan och så. Va? Så trycker vi inte in mer utav evangelium. Det ska vi göra nästa tisdag och nästa tisdag och så vidare. Men när man går igenom då apostlagärningarna så brukar man tala om att de 14 första verserna, då brukar man rubricera som en prolog, som ett förord. Där finns liksom allting. Där finns talet, vet, i de 5 första verserna, talet om den heliga ande. Där finns det som jag har talat om nu, verserna 6-10, alltså 11, himmelsfärden och hans maktposition. Där finns att apostlakretsen ska vara fulltalig. Jag ska, om vi hinner ska jag ta med det innan vi avslutar ikväll. Och där finns, ja, det är det som finns där. Det är liksom som en prolog. Kristi kropp, apostlakretsen ska vara fulltalig, Kristi kropp, himmelsfärden, maktpositionen och utgjutandet genom den heliga ande. Det är ju vad apostlärningarna handlar om sedan. Så det är prologen. Och prologen i sin tur då innehåller ju några olika bitar. Och de tre första verserna får vara som sorts inledning då. Jag läser dem alltså. I min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus började göra och lära. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Så börjar det. Och här står ju inte då vem som har skrivit apostlagärningarna. Men om du har folkbibeln som jag har, så står det i noten där till, i min förra skrift, så står det Lukas evangeliet. Dessa båda böcker är skrivna av läkaren Lukas, aposteln Paulus vän och medarbetare. Och jag tror inte att det finns många exegeter som går emot det, utan det är nog ganska så uppenbart att det fanns en läkare som heter Lukas som har skrivit Lukas evangeliet och skrivit apostlagärningarna som är fortsättning. Lukas evangeliet är det evangelium som är längst i omfång. Alltså mest antal ord, om man säger så. Och apostlagärningarna är väldigt lång också. Så att Lukas har skrivit, om jag minns rätt nu, ni får ta med en nypa salt, men jag tror att Lukas har skrivit alltså 28% av Nya testamentets text. Det är nästan en tredjedel av hela Nya testamentet. Och den här Lukas, han tycks, om man då bara skummar apostlagärningarna, så tycks han vara förtrogen med Gamla testamentet. För han citerar Gamla testamentet mycket. Insikterna i Gamla testamentet i den judiska miljön är ganska uppenbara också. Samtidigt så är det uppenbart att han själv inte är jude. Alltså är han förmodligen en av de här som kallas för gudfruktiga i apostlagärningarna. Alltså hedningar som hade tagit till sig det judiska tron utan att vara judar. Han var alltså införstådd med sammanhanget. Det där med att han inte var jude, det brukar man till exempel visa på i första kapitlet då, vers 19. Där står det så här. Det är ju Judas Iskariot då som har tagit sitt liv. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem. Och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak, blodsåken. På deras språk, alltså inte på hans eget språk. Han själv var inte jude. Han var själv, hade inte hebreiska eller arameiska som sitt språk. Det var på deras bröst. Det är ett sånt där tecken på att Lukas inte själv var jude. Och det är ju rätt så intressant eftersom det är en judisk miljö. Och vi fortfarande befinner oss, så att säga, inom de judiska ramarna. Men här börjar det öppna sig, här börjar det spricka och läcka ut, så att säga, till hedningarna. Och Lukas, som sagt, som har skrivit så mycket, är själv hedning. Vi kan se i Kolosserbrevet 4:14, för han nämnde den här Lukas på några ställen, så får vi lite mera information om honom. I Kolosserbrevet 4:14 så står det: vår älskade Lukas, läkaren, hälsar till er, liksom Demas. Och där kan ni också se att han är uppräknad tillsammans med några andra ovanför där. I 12:e versen står det om Epafras. 11:e versen så står det om Justus. Och där står det då i 11:e versen: Jesus, som kallas Justus, hälsar också. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. Alltså bland de omskurna, bland judarna. Och sen kommer då Epafras och Lukas. Det talar alltså för att Lukas var oomskuren. Och likaså den här Epafras. Det vill säga, han var, som jag säger, en hedning. Eller en hedna kristen. Sen då i andra Timoteusbrevet. Då får vi bläddra fram lite grann förbi Thessalonikerbrevet och första Timoteusbrevet. Så kommer vi till andra Timoteusbrevet. Kapitel 4, vers 11. Lukas är den enda som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst, och så vidare. Då kanske jag ska säga det att här är vi ju ganska säkra på, även om jag inte går igenom det i detalj nu, att andra Timoteusbrevet, det är skrivet ifrån Rom. Alltså det här är i slutet på Paulus liv. Apostlärningarna slutar med att Paulus sitter i husarrest. Och där sitter han i 2 år, står det. Det är liksom det sista som står i apostlärningarna. Och därifrån, den husarresten, sitter han och skriver de här breven. Andra Timoteusbrevet, som är ett av de sista breven. Och då står det här alltså att Lukas är den enda som är hos mig. Så den här Lukas, som förmodligen var en läkare som kom från Syrien, som jag inte heller behöver ge mig in på, han har på något sätt blivit en kristen. Och han har varit med i Jerusalem. Och han har varit med Paulus på hans missionsresor. I alla fall på en del av missionsresorna och vissa stycken. Och då är det så här att i apostlagärningarna så finns det vissa avsnitt, stycken som kallas för vi-stycken. Jag ska visa på några av de styckena. Om du slår upp i Apostlärningarna 16. Det här är då Paulus andra missionsresa. Och det står i den 6:e versen: sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Och så vers 11: vi lade ut från tro. Där står det vi plötsligt. Det står ju de redan innan. Man tror till och med att det kan vara så här att Lukas var läkare i Makedonien, i Makedonien, och att Paulus då, som var på sin andra missionsresa, kom genom nuvarande Turkiet eller Mindre Asien Och han skulle återbesöka församlingen som han hade grundat på första missionsresan. Men Jesu ande tillät inte det. Han kände att han inte skulle åka norrut där, utan han fortsatte västerut. Och han drevs här, de drevs ända bort till Troas, som ligger alltså så långt västerut det kan komma. Sen är det bara havet emellan innan Grekland kommer. Så Paulus och hans resesällskap har drivits hela vägen. Och där, när han ligger och sover i Troas, så får han en dröm. Och i den drömmen, eller han får en syn, i den synen så ser han en man som står i Makedonien. Och då tror man att det kan ha varit den här läkaren Lukas, som säger, kom över till oss och predika evangelium. Så tänker man sig så här, att när Paulus har sett den här synen på natten, så kan han inte göra så mycket åt det. Förrän den morgonen, eller om det var några dagar senare, när det knackar på dörren och Paulus går och öppnar och ser den mannen. Och den mannen är alltså Lukas, läkaren som har kommit över till Troas. För han har hört att Paulus och de andra där, och nu vill han hämta dem till Europa. För Grekland ligger i Europa. Det här är första gången som Paulus och evangeliet kommer till Europa. Och då skulle det vara den här läkaren Lukas. För det står ju här sedan i den 11:e versen. Vi, och det är ju Lukas som skriver det här. Vi lade ut. Så Lukas slår följe med Paulus här på andra missionsresan. Och fortsätter, introducerar så att säga Paulus in i Europa. Det är en fascinerande tanke. Det står i inledningen utav Lukas evangeliet. Vi behöver inte slå upp det, men det står att han noggrant har efterforskat allt. Och det har då alltså Lukas gjort på det sättet att han har rest tillsammans med Paulus. Men tillsammans med Paulus reste ju också Barnabas. Och tillsammans med dem reste också Silas. Och Markus, som har skrivit Markus evangeliet. Så Lukas var med i samma reseteam, i alla fall tid efter annan. Så han hade ju direkt information. Och Markus var ju lärjunge till Petrus. Och Petrus kom ju till Rom medan Paulus fortfarande levde. Och där var ju Lukas också. Så vet, alla de här personerna levde i en sorts missionsteam. Och lärde naturligtvis av varandra. Så när Lukas säger att han har efterforskat alls, så är det inte så att han har suttit på något bibliotek i Caesarea och försökt att ta reda på vad andra har skrivit eller så. Utan här är ögonvittnesskildringar. Här är människor som själva varit med. Och han har själv bitvis varit med. Ni kan se också i Apostlagärningarna 16, de här visstyckena. Så ser ni att det visstycket upphör nog vid vers 17. Eller den berättelsen finns med där. När Paulus och Silas sitter i fängelse, en gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande. Då var alltså Lukas med, och det är det som berättas om här. Och hur de sedan sattes i fängelse. Men när det kommer till 17 kapitlet, eller egentligen tidigare, nej 17 kapitlet, då står det, de tog vägen över Amfipolis och Apollonis. Så där är inte Lukas med längre. Men när det kommer till 20 kapitlet, så står det att han kom till Grekland i den andra versen. Där uppehöll han sig 3 månader, står det i den tredje versen. Och så står det att de reser vidare i vers 4. Det står vilka som var med. Sopater, Pyrrhus son, Aristarchus, det var han som finns i Romarbrevet. Secundus, Gaius, Timotius, han som får breven. Tychicus, Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss, står det plötsligt i Troas. Så det är alltså Lukas läkare i Troas, eller han är i Troas. Och där väntar han på att det här resesällskapet kommer. Och så står det i den sjätte versen: efter det osyrade bröds högtid seglade vi. Så där är Lukas med. Så det betyder att det som sen beskrivs här i Troas, alltså den sjunde versen, den första dagen i veckan, var vi samlade till brödsbrytelse. Då var Lukas med. Och allt det som står sedan vidare till och med vers 16. Kapitel 21, verserna 1 till och med 18 är också sånt där vi-stycke. Och då handlar det om resan till Rom. Och likaså kapitel 27, vers 1 till och med 28, 16. Det är de fyra så kallade vi-styckena. Och om vi då tänker på det här som läkaren Lukas har skrivit i apostlagärningarna. Ta till exempel det vi läste om Stefanus och hur Stefanus blev martyr. Då var ju inte Lukas med vid det tillfället, för det var ju inget sånt viställe. Men Paulus var ju med. Och Lukas hade ju rest med Paulus. Så Paulus hade ju berättat det här på sin missionsresa, hur det gick till. Han har säkert berättat för Lukas mer än en gång hur det gick till när han första gången fick se alltså vittnesbördet genom Stefanus. Hur han fortfarande andades mordlust. Hur han fortfarande förföljde de kristna. Hur han hade gillat det å ena sidan, men hur han samtidigt hade fått tillbaka de här bilderna. Hur han hade varit med och stenat Stefanus. Det är klart han hade berättat det för läkaren. Läkaren Lukas. Och likaså de andra som jag nämnde. Barnabas och Markus och även Jakob, aposteln Jakob. Så var det med det. Jag ser, vi kanske kan slå upp de ställena också. Jag får inte tala om, det är ju på tre kapitel i apostlagärningarna, 9, 22 och 26, där Paulus ganska noggrant berättar om sin omvändelse. Men det, hans vittnesbörd finns på tre ställen. Och som sagt, rätt så noggrant. Det måste ju, och det är Lukas som har skrivit det. Men han måste ju ha fått det direkt från Paulus. Så han har naturligtvis skrivit det som Paulus har berättat. Och dessutom var ju Lukas den enda som var kvar hos Paulus när han satt i slutet i Rom i sin husarrest. Så det finns väldigt nära kontakter. Jag har skrivit upp apostlagärningarna 4:36. Jag ser att vi hinner inte så mycket mer, så vi får väl nog avsluta med de här verserna. 4:36. Just det, där står det om Josef som var levit, född på Cypern, och som apostlarna kallade Barnabas. Så där har du Barnabas. Och sen har du i Markus 12. Nu ser 12. Jag vill säga Markus, apostlärningarna 12, så står det om Markus. Då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus. Det är alltså Simon Petrus som går till Marias hus. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Han som skrev Markus evangeliet. Där var många församlade. Och likaså i den 13:e versen. Ja, det stämmer ju inte. Det ska vara din... Ska vi se här. Ser ni om det står om Jakob där? Det ska det göra. Ja, just det. I 17:e versen ska det vara. Han sa: berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Och den här Simon Petrus och Jakob och de andra bröderna och Barnabas, de var ju med som sagt Paulus på hans missionsresa. Och Lukas var med i samma resesällskap. Så även om det är apostlagärningarna i viss utsträckning kan säga att apostlagärningarna är Lukas berättelse, så är det ju ändå en väldigt, väldigt nära kopplat till alla de här som faktiskt var med om det. Och där får vi nog sätta punkt.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna, och det här var del 1. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och det var från Värnamo församlings närradio det här sändes. Nu efter så kommer en sändning från Radio MF.